Lördagen den 26 april 2016 var jag i Malmö med föredrag och frågestund. Jag talade om förälskelse, vänskap och kärlek, om människans sexuella förvandling, den sexuella polförvandlingen.
Ja, mitt namn är Ole Orakelsen och jag har svar på alla frågor. Jag är ett orakel. Nej.
Då har jag en fråga.
Okej, tack.
Det är om konst, judisk konst och så.
Ja.
Men den abstrakta konsten, hur kommer den in i bilden?
Hur kommer den abstrakta konsten in i den här bilden? Ja.
Den nuvarande.
Allt är ju under utveckling och konst är också under utveckling. Och jag har en lille exempel. Den äldre generationen, de skulle ju vänja sig vid jazzmusik och popmusik. Och de tyckte ju, det var ju förskräckligt med jazzmusik och popmusik. Och så var de intresserade. Vad säger Martinus nu om jazz och popmusik? För de hade ju kanske sina egna fördomar. Men Martinus han svarade mycket klokt. Ja, denna musiken har inte nått sin fullkomlighet än. Denna konstart har inte nått sin fullkomlighet än. Och när du frågar till abstrakt konst, man kanske också kan säga att denna konstart har inte nått sin fullkomlighet än så länge. Alltså idag verkar det ju nästan som om att den klassiska musiken har nått sin fullkomlighet. Alltså med Beethoven, Bach och Mozart. Och sånt. Det är ju inte många som komponerar på det där sättet. Det går egentligen inte att göra det bättre än de gjorde. Eller om man nu talar om det klassiska måleriet med Rembrandt och Van Gogh. Och, jag vet inte vad de heter, alle de där målarna. På något sätt så har det nått en perfektion och en fullkomlighet. Så går det liksom inte att förbättra. Jag såg också ett program om kniv, ske och gaffel. Det har vi haft i 500 år eller 1000 år. Och de kunde ju visa att man kunde ha olika design. En kunstner kunde göra sådan en smart design. Men egentligen så har de nått sin fullkomlighet. Kniv, ske och gaffel. Det går liksom inte att göra det mycket bättre. Man kan göra lite förändring på designen. Så liksom alla människor och alla sorter utvecklar sig. Så finns det alltså också konstarter som utvecklar sig. Och när man har nått sin fullkomlighet så kan man inte bli bättre. Men så gives der kommer der nye muligheder for at udvikle sin kunst.
Altså, det forstår jeg ikke rigtigt, for jeg tænkte, det er præcis som abstrakt kunst. Det er det simre end det fotografisk perfekte
afbildning. Jeg er jo ikke, nu er jeg jo ikke ekspert i de enkelte detaljerne. Kanskje har den abstrakte kunst nået sin fuldkommelighed, men umiddelbart er jeg lidt tveksam til det. Men den kan jeg have, og det kan jeg ikke helt afgøre. Der måste jeg have studeret kunst for at kunne klart afgøre sånt. Men jeg kan ge nogle karakteristikker af den fuldkommelige kunsten. Martinus har defineret kunst på et lidt lyrigt sæt. Han siger, at kunst er høg intellektualitet, inkarneret i fysisk materie. Kunst er hög intellektualitet inkarneret i fysisk materie. Det betyder, der findes nok högt intellektuelt. Det er nogle af de store sanningerne. Der findes nogle store sanninger her i livet. Og om man kan inkarnere en sanning i fysisk materie, då er det kunst. Og Martinus sagde, der findes kunst, som er evergreens. De har blivit klassiker. Og så findes der kunst, som er makulatur efter nogle få år. Og man kan også sige, at om en naturvetare, Newton til eksempel, han kommer på gravitationslagen. Det findes Newtons første, andre, tredje lag. Han har ramt en sanning her i livet. Derfor bliver jo Newtons første, anden, tredje lag. Det bliver en evergreen, det bliver en klassiker. På et sæt er det jo høg intellektualitet inkarneret i fysisk materie. Jeg ved, Martinus, han så filmen Dr. Jekyll og Mr. Hyde tilbage på 1920-tallet eller 30-tallet i filmens barndom. Så Martinus efter filmen, jamen det er jo aldrig ret. Menneskerne er halv jyv og halv mennesker. Jag sa ju Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Ja. Det har ju skrivits av Robert Louis Stevenson i början av 1800-talet. Det är 200 år gammalt. Men fortfarande är det människor som känner till en bok som har skrivits för 200 år sedan. Ja, men det är ju det Martinus säger. Alltså, Sphinxens gåta, det är att vi har en mänsklig huvud och djurisk kropp. Till hälften djur, till hälften människor. Det är liksom en evig, det är liksom en evig analys, en sanning. Vi är halvt djur, halvt människor. Vi är en och en halv poler där. Vi är inte enpoliga och vi är inte dubbelpoliga. Vi är mitt emellan. Jamen, hur kan man då ge ett konstnärligt uttryck för att vi är mitt emellan djur och människor? Jo, men då är det ju så Dr. Jekyll. Han är läkare. Han är snäll och vänlig och god. Det är ju inte den fullkomliga människan. Och så Mr. Hyde. Han är ju en brottsling och han... Så när Dr. Jekyll går in på sitt laboratorium där i läkarhuset och tar sin drog, så blir han ett monster. Och så går han ut och härjar på staden och gör alla möjliga brott. Och så går han hem och tar en motdrog. Och så blir han den snälla och vänliga Dr. Jekyll igen. Det är ju egentligen en konstnärlig iklädning av en evig sanning. Som Martinus säger, om man rammer en sanning i livet, då blir det en klassiker. Och om något är riktigt konst eller inte, det vill visa sig om det blir en klassiker, en evergreen, eller det blir makulatur. Och nu tänker jag till exempel på Edvard Munch. Han har gjort olika målningar. Nu såg vi för att mannen ska lämna sin fru, och de ska... Nej, det ska han inte. Mannen ska lämna sina föräldrar och hålla sig till sin fru. Och de ska bli ett kött. Och då har Munch gjort en målning där det är en man och en kvinna som kysser varann. Men de har liksom växt ihop. Det är ingen skiljelinje där de har. Jamen, det är också ett perfekt symbol på. Jamen, det är ett princip i att mannen och kvinnan ska bli ett kött. Det kan man då ge en konstnärlig uttryck vad de har växt ihop. Det finns ingen åtskiljelse mellan dem. Eller, ja, man kan också säga, han har så också inte det. Jalousi. Det står ett lyckligt par och omfamnar varann. Och så står där sådan en manlig gestalt. Han är helt grön och grå och mycket jalou. Men det är också, kan man säga, i princip i djurriket med jalousi. Och det är också, på ett sätt är det ju ett evigt princip i djurriket att det finns den här jalousin. Och kan man då iklä det en konstnärlig form, då blir det alltså en klassiker. Men man kan förstå att man kan göra det i en roman. Men ibland så kan man också inkarnera sina idéer i en teaterpjäs, i en film, i en skulptur, i en ballett. Men det är lite, hur ska man få en idé inkarnerad i en ballettdans? Hur ska en idé inkarnera i klavermusik eller med fiol? Eller? Och det är ju där de olika konstnärerna har sin genialitet. De har en idé som de vill synliggöra genom sin konstart. Och det är ju det, att då ska den inkarnera i fysisk materie. Genom en ballett eller en violin eller en målning eller en film eller vad det är. Så om det är fullkomlig konst eller inte, det beror på om det finns en evig sanning inkarnerad i det där konstverket. Om några av de eviga principer har inkarnerat. Och det går av sig självt. För är det... Alltså Martinus talar om alltså dessa, jag vet inte, vad ska man säga, läkarromaner, förälskelsesromaner och sånt. Det håller ju på sitt sätt så länge det är enpoliga människor som har mycket romantiska drömmar och sånt. Men längre ut i framtiden, då blir det makulaturet. För det är ju liksom djurisk konst. Det har inte, det ska ju inkludera det hela. Det ska inkludera helheten. Alltså det ska liksom hela kretsloppet ska med. Alla kontraster ska med. Ja, det är ju det der, som är så otroligt. Hur kan man ta en granitsten och så står man och hamrar och hamrar. Till slut så blir det en skulptur som blir världsberömd. Jag var för ett år sedan i Reykjavik på Island och så Einar Jonssons skulpturer. Och Martinus var där på 50-talet. Och Martinus han tolkade skulpturerna för skaparen Einar Jonsson. Och Einar Jonsson så lite utbyggt. Ja, Martinus kunde se större symbolik i mina verk än jag själv kunde. Men han kanske bara var utbyggt. Men det var en figur. Det står en smed. Eller en bildhuggare och hugger ut i sten eller metal eller sådan det gnistrer, det kommer sådan der små høvelspån eller sådan der. Og så om man nok ser i detaljen, så er det faktisk små mennesker, så vejer gongen, at han har gået et slag. Og egentlig så er den store smeden eller skaberen, det er Gud. Det er Gud, som skaber menneskeren i sin overbild. Som jeg så før, meningen med den fysiske verden er en udvikling fra mineralrige til den fuldkommelige menneskeren. Og tænk, der har Einar Jonsson gjort en stenskulptur, der står en bildhuggere og hugger ud en rigtig menneske. Men man ser altså, at det kræves mange inkarnationer. Nu kommer jeg ihåg den der violette strikket. På et sæt så er Martinus symbol jo også fuldkommelig kunst, for de repræsenterer en evig princip. Men tænk, at Einar Jonsson, den der del med den violette del med den hvite delen i midten, det har han min sanden kunnet illustrere i en sten. Jamen, det er jo generalisk. Og derfor, jeg tror altså, Einar Jonsson vil blive mere kendt længere ude i fremtiden. Martinus konkluderer det ganske enkelt, når han så hans kunst. Alle hans kunstværk udtrykker lysets seger over mørket. Eller ligesom, altså, vi har jo været egoistiske jøder, men til slut, så bliver vi fuldkommelige mennesker. Det er lysets seger over mørket. Så... Ja, det var ligesom kunst. Men jeg skulle dog til, ville sige, i relation til temaet i dag, så taler Martinus om, at de enpolige varelser, de er formeringsvæsen. De er formeringsvæsen. De lever i forældreglæden. Om man er mye enpolig, så lægger man ned al sin tid på familien. Det bedste man ved, det er at være tilsammen med familien og have en stor familie. Man lægger ned sin tid på barnen, og den største glæde er, at det går barnen bra. Det er hovedinteressen. Så findes der andre. De begynder også at interessere sig for andres barn og bliver pædagoger. De går ind i politik, og de går ind i kunst, og de bliver videnskabsmænd og opfindere. De bør gøre mye for samhället. Det er mange mennesker, de interesserer sig ikke så mye for familielivet. Men hvad kan jeg gøre for nytte i samhället? Man kan gå ind i politik og sådan, altså man, hur kan man hjælpe dem, som er i fængsel, hur kan man hjælpe dem syge, hur kan man hjælpe barnen, hur kan man hjælpe dem, som er forfølgt, og hur kan vi gøre en bedre samhælde, så bør man at blive mere skabende. Ens interesse flyttes fra familien til hele samhället. Og då bør man blive dubbelpolig. Då bør man at leve i skaberglæden. Man ser også med de unge mennesker, de vil have udbildning, før de skal have barn. Men for 50 år siden, 100 år siden, då skulle man have barn så snabbt som muligt. Då levde man jo i forældreglæden. Men nu ser man jo al den her udbildning, at det med barnet, det forventer. Så glæder man over sin profession, sit arbejde, at det bør spille mere og mere rolle. Og de to ytterpolerne, det er de helt dybelpolige menneskerne. De er skabere væsen. De lever i skaber glæden. Du er kreativitet. Du er kreative, og det, som giver glæde i livet, det er at skabe noget til gang og glæde for andre. Og de, som er enpolige, de gør endres det, som er til gang for min familie. Altså tidligere, så gjorde man alt, hvad man kunne for ens egne barn skylde for mord. Men om grannens barn kommer og tigger der mord, gå bort, væk! Så altså, man kunne være så ego, man kunne tro, at de elsker der barn, men det var bare sine egne barn. Det er jo kulminationen af enpolighed, og kulminationen af at leve i familie, siger. Men vi er jo præcis midt imellem. Præcis midt imellem. Vi er jo til hälften familiemennesker, og til hälften skabere mennesker. Men nu nævnte jeg også det her biologiske med kvinderne, som jo ofte er opbundne rent biologisk af at have 2, 3, 4 barn. Men for mange kvinder bør jeg livet med 40. Så bør de blive skarpende, og så bør de... Ja, det er snart kanskje 10, 20, 30 år siden, jeg så dem der program. Det var der en kvinde, hun er blevet 40 år, og nu har hun skrevet en bog, og nu har hun gjort et måleri, og der er mange kvinder, som faktisk bør blive mye mere kreative. Ja, ligesom at de har overstået det der med yngelplejen, man skal tage sig an afkommeren. Så det er også lidt interessant med kunsten her. Det har jo mye relation til det der med kreativiteten. Jeg har da fået for mig, at jeg skulle skrive en bog om Martinus. Og jeg skulle skrive en bestseller och jag skulle bli mycket berömd och jag skulle i fjärnsynet och jag skulle tjäna mycket pengar och jag skulle bli hyllad och älskad för min fantastiska bok. Och jag skulle skriva en bok utan en enda Martinus-citat. Det skulle vara mina egna ord och jag skulle visa att jag var en superpedagog. Och det, alltså, det skulle alla kunna förstå. Det skulle bli en jättesuccé med min bok. Men jag kom aldrig riktigt till skott. Så fick jag skrivit 20-30, så stannade det upp och så och så och så. Så läste jag en bok som heter Kreativitet i den danska översättning. På engelska heter den The Artist's Way. Konstneren, og hun hedder Julia Cameron, Julia Cameron, med C. Cameron, som har skrivet en bog om kreativitet. Hun har det i 12 år arbetet med blokerede kunstnærer. Og så kunne hun sådan følge en 12-vekkers kurser. Jeg forsøgte så der nogenlunde, og den her vekken skulle man se på det tema, eller den her vekken. Men for at være kreativ, så skal man faktisk have det bra på alle mulige sæt. En vekker, så skulle man se mycket på sin familj, sin barndom, sina kollegor. Och det visar sig om man känner sig orättvist behandlad. Man tycker det var orättvist att mina föräldrar behandlade mig så. Man tycker det var orättvist att min bror behandlade mig sånt. Ja, men det blockerar faktiskt för kreativiteten. Om man bär på för mycket av det här martyrskap. Jag har blivit orättvist behandlad. Så blockerar det. Och så hade hon vissa övningar och direktiv som man kommer bort från det. Och så var det en vecka. Så fick man inte se tv. För att man kunde bli medveten om hur mycket tid man slösar bort. Genom att se tv. Och så var det andra övningar. Eller man skulle försöka en vecka och slösa, eller inte läsa tidningar alls. Så man liksom blev medveten om vad lägger jag ner min tid på. Och naturligtvis också med hälsan. Om man inte har bra hälsa så är man inte kreativ. Om man super för mycket, om man röker för mycket eller är i dålig form så är man heller inte kreativ. Egentligen var det en bok som liksom var en vägledning i hur man lever det sunt. Man ska egentligen ha det bra på alla parametrar för verkligen att vara kreativ. Martinus säger också att man ska inte tro att man får kosmiska glimtar eller stor inspiration i ett raseriutbrott. Om man är besviken och arg och missnöjd, jamen då är man inte i kontakt med den gudomliga anden. Men när man vill hjälpa andra och vill göra andra gott och sånt, då blir man mer inspirerad. Och nu kommer vi tillbaka till min egen bok. Så läste hon ett ställe. Och det var sådan, att hon hade så många affirmationer eller sådana sättningar som man kunde upprepa och sånt. Men en sa man mycket, och det var att jag vill gärna ha lov att vara kreativ till glädje för mig själv. Det är ju härligt att skapa något. Och man är glad och nöjd när man har skapat något. Men det var två paragrafer mer. Jag vill gärna vara skapande också till glädje för andra. Alltså jag vill gärna göra något som kan vara till gagn för andra. Och det sista det var att jag vill också gärna hjälpa den stora skaparen. Och i verkligheten finns det väldiga makrokosmiska krafter som håller på att omskapa det här jordklotet. Liksom man kan göra en skulptur finns det faktiskt stora makrokosmiska krafter som håller på att förvandla den här jordklotet till ett riktigt människorika. Där alla människor kan leva i harmoni och sundhet och kärlek med varandra. Det är en jättestor skapelsesprocess på gång. Och Martinus har ju skrivit sitt verk för att bidra till skapelsen. Är vi ett riktigt människorike här på jorden. Så, och så fick jag för mig att jag vill skriva en bok till ära för Martinus. Jag skulle visa på hur klok Martinus var. Och inte hur klok Ole Terkelsen var. Så därför tog jag väldigt många citater med. För att visa vad Martinus hade sagt. Och så... Ja, det är ju faktiskt min första boken här. Den här Martinus Darwin och intelligent design. Och så fick jag så stor inspiration och så gick det ganska lätt och jag tyckte det var en härlig period. Varje gång jag var på toaletten så fick jag en idé. Varje gång jag stod och diskade eller sånt så fick jag en idé. Det är vissa ögonblick där man inte tänker så koncentrerat. Det går lite automatiskt. Och där gör man sig faktiskt lite öppen för att man kan få en idé. Och så skulle jag skriva ner sånt. Jeg har haft et periode, der jeg ikke har været så kreativ, men det er jo en stor glæde at få en idé, tage vare på den og skrive, og så har man skabt noget. Så det er jo en stor glæde. Jo, altså jeg har jo den her naturvidenskabelige baggrunden, og så har jeg jo også 50 år læst Martinus, så jeg har jo en speciel baggrund, at jeg er naturviter, og så har jeg læst Martinus så mycket. Og så vil jeg gerne bygge bro imellem disse to saker, og jeg har haft et mycket privilegeret liv. Altså jeg har fået lov at gå i gymnasium, og dengang kunne man tage 2 universitetsutbildninger i Danmark. Det spiller ingen rolle, hvor mycket det koster det samhælde. Man kunne bare tage den næste utbildning efter den første. Og jeg har fået lov at vækse op hos forældre, som var interesserede. Jeg har fået lov at være frivillig på Martinus Institut og Martinus Center og sådan. Og jeg har fået lidt grupper og holdt foredrag og rejst over hele verden. Så når jeg var rundt knap 60 år, så var jeg moget til at skrive den bog. Og jeg tykker næsten, at jeg har indløst min livskontrakt. For jeg har været så privilegeret. Jeg fik studeret naturvidenskab, og jeg fik studeret Martinus andlige videnskab, og så bygge bro imellem disse to. Så det var jo en stor glæde for mig at få skrevet den der boken. Så det tykte jeg sådan var første gang, jeg kendte mig lidt mere kreativ, lidt mere kunstnerlig. Og sen skrev jeg også den her boken, der hedder Martinus og den nye værtsmoralen. Og jeg tror, det tog mig 5 år at skrive om de der 2 bøkkerne. Men jeg sendte det næsten også som en psykisk oplevelse, en andlig oplevelse. Altså, jeg har jo været ingeniør, og jeg tykte med Martinus, nej, det er jo interessant med talangstjerner, og det er interessant med repetition, og det er interessant med den levende voldsstruktur og sådan. Der er mange detaljer af mere teknisk, som jeg tykte var meget interessant. Men det der med gudsforholdene, det var jo knap så godt, og det var så mange andre områder. Men jeg tykte faktisk, at det var en vældig andlig proces. Altså, næsten var jeg dog, satte jeg og skrev. Det er også en utrolig træning, at sitte næsten var jeg dog og tænke på de kosmiske analyserne i andlige baner og sådan så. Så jeg tykker, jeg har blivet lidt mere andlig eller intuitiv eller sådan. Men så hørte jeg også med til historien, at straks når jeg er færdig med den andre, så bliver jeg syg. Så der har der endda også været en overanstrengning for mig. Jeg gik, jeg gik med en sprukket blindtarm i 3 dage og holdt næsten på at dø. Og det tog lang tid før jeg kom med igen, så det var også lidt overanstrengning. Så og der skrev jeg just om helse, hvordan man skulle leve ret og sådan. Så mit voldsprog er, I skal gøre som jeg siger, men ikke som jeg selv gør. Det var også en gang, jeg var til sådan en psykisk klærvariant for at få et bra råd. Og rådet var, du skal gøre, som du sagde i dine egne foredrag, så løser alle problemer sig. Nu skal jeg have en sidste røvere historie. Jeg var også ved sådan en klærvariant. Hun tror ikke, hun var så dygtig. Hun sagde, ja, vi skal se på dine tidligere liv. Jeg ser, at du har været negerhøvding. Nå, det måske have været længe siden. Ja, og du var en rigtig bandit. Altså, ni havde nogen religion. Du prædikede en religion, men du levede ikke selv efter den der religionen. Og du manipulerede med mennesker, og du udnyttede menneskerne. Og om der var nogle vakre unge flikker i stammen, som var kjønnsmogne, så tog du dem også. Du var en værre bandit. Og det måske have været mye længe siden. Nå, så bør jeg tænke på, hvor ligger det egentlig til i dag? Det er egentlig ikke så stor skillnad. Jeg gør jo faktisk det samme i dag også. vi kan vel også skøje lidt. Ja, er der andre frågor eller kommentarer? Ja.
Tid, begreppet tid.
Ja.
Hur ser det ut för Martinus
egentligen? Ja, Martinus talar ju om att, som också andra, det finns något som heter tid och rum. Vi lever her i en fysisk verden, og den er begrænset af tid og rum. Og tid, nu er det altså det fysiklæreren, som pratet. Den gamle fysiklærer. Det er, at tid er jo forknippet med rum. Fordi tid er altid forknippet. Når man skal definere, hvad tid er, så har man altid nogle rørelser. Hvor er et år? Det er den tid, det tager for jorden at komme kring solen. Hvor er et døgn? Det er den tid, det tager for jorden at snurre en gang rundt om sig selv. Nå, jamen i dag har vi jo moderne atomur. Der findes et atomur i Frankfurt. Jo, men det er også nogen atom. Et atomur, det er noget med en bestemt frekvens. En ganske bestemt isotop, som har en ganske bestemt frekvens. Jo, men det er også en rørelse. Så regner man rørelse. Eller et ur med en pendel. Da regner man jo også rørelse. Eller en tid, nu kan jeg sige, nu har jeg bøjet min arm. Og nu strikker jeg ud min arm. Det tog en vis tid. Og der kan man definere tid som en vis brugdel af den her rørelse. Så på et sæt så er tid og rørelse mykke forknippede. Og tid eksisterer altså på et mykke specielt sæt her i den her verden, der vi er begrænset af tid og rum. Tid eksisterer på et helt andet sæt på det antikke planet. Der er man faktisk uden for tid og rum. Man kommer ikke til at opleve tid på samme sæt på det antikke planet. Men jeg ved ikke heller, at Martinus... Eller, når vi dør... Så kan vi bo i et hus, men vi behøver ingen toilet. Vi behøver heller ikke et søk. Vi behøver heller ikke et soverum. Kan I forestille en tilvaro, der man ikke skal sove? Der det ikke nat og dag? Der man ikke skal æte? Hvor er det som... Vi har jo en bestemt rytme. Jamen det er jo årstiderne. Det er døgnet. Det er det, nu skal jeg have morgenmort og lunch, og nu skal jeg have kvældsmort. Og... Det er helt bort der. Altså i den andlige verden. Så på et sæt eksisterer tiden jo, men altså, man er et tork på det andlige planet, men man oplever ikke tid på samme sæt, for man har ikke dyngen og mord og sådan. Jeg oplever, om man nu er mye interesseret om et lille barn er optorken, eller også en voksen, man gør noget spændende. Herregud, det har gået en time. Altså iblandt så glemmer man af tid. Og jeg tror, det er mere så, det er i den andlige verden. Altså, tænk, altså man skal ikke sove, man skal ikke æte, man skal ikke på tårer, det er ikke nat og dag. Altså, man er egentlig i det samme tilståndet hele tiden. Og så bliver det ligesom svårere at opleve, at der findes en tidsfaktor. Så på noget sæt, når man er på det andet plan, så oplever man ikke. Man oplever ikke tid på samme sæt. Det er egentlig lidt tidsløst. Men Martinus har jo da også defineret det, så bliver det jo sådan lidt mere analytisk, men han har jo gjort et evigt værtsspil, og iblandt så tror man, at evighed, det er lang tid. Men Martinus mener, at egentlig evighed er kontrast til tid. Når man er i et evighedselement, findes det ingen tid. Det er ikke lang tid, den findes ingen tid. Eller ligesom, når noget er uendeligt, så tror vi, herregud, det måske jo være stort. Men egentlig betyder det, at det er uendeligt, at det har ingen storlek. Så Martinus laborerer også i sin analyse med, at det findes et evighedselement, som eksisterer. Det er noget, men det findes ingen tid, og det findes ingen storlek. Men det er endda noget. Og der taler Martinus jo om, at det er egentlig jorden, vores centrums fornemmelse. Så en del af den levende værelses struktur er egentlig, at vi har et evighedselement. Nu tænker man også evighed og uendelighed. Men uendeligheden, det er der yte, og evigheden, det er der yte. Men det interessante med Martinus er, om man virkelig vil forsøge at forstå det her med evighed og uendelighed, så skal man faktisk gå ind i sig selv, for vi har evigheden og uendeligheden i os selv. Nu er jeg blevet, hvad hedder det, folkepensionist. Hvad hedder det på svensk? Ja, folkpensionær. Men jeg tykker jo fortfarande, at jeg er den samme. Altså, når jeg var 20 år, så tykker jeg dem, som var 30, at de var gamle. Og når jeg var 30, så var dem på 40 og 50 år gamle. Og man kender faktisk, nu er jeg blevet 60, men jeg er jo ikke gammel. Og så er det jo faktisk med alle. Jamen, du er jo 80, du er jo gammel. Så bliver folk jo ligesom fornærmet. Jeg er ikke alls gammel. Og jeg tror, det er derfor, alle mennesker har et fornemmelse af sit eget jord som tidsløst. Kroppen har blivet ældre, men jeg er den samme. Og det er også derfor, jeg er den samme. For jeg har et evigt element i mit jord, som ikke forandret. Den bliver ikke åldret. Så det er også et andet aspekt af det med tid. Kroppen bliver ældre, men jordet, det er evigt, det er tidsløst. Men som Martinus prøver jo også om, hører evigheden, stilheden, møderørelsen i et evigt nu. Altså det er liksom, det skal være nogen korsning. Om det enderste er evighed, så er det jo ingen rørelse, så hænger det inget. Og om det alt er rørelse, så bliver det ligesom en død maskin. Så det er kontrasten. Vi skal have et rørelsesløst og tidsløst element i os, som kan bilde en kontrast til rørelsen. Altså om et tog kører forbi et andet tog, det er to rørelser. De oplever jo ikke hverandre. De må endast rørelse. Men det, der gør, at jeg kan opleve en rørelse, det er, at jeg har en stillhed i mig, som kan hjemføre det der derude. Men altså, al oplevelse er baseret på rørelse eller vibration. Der skal være nogen forandring, for om alt er det samme hele tiden, så er det ingen, der oplever. Så derfor findes, altså Martinus analyserer livet, hele universum. Universum har også to deler, ligesom hvor indstokker væsen har to deler. Men man kan sige, at vi er ligesom blevet begrænset af bunden af tid og rum. Iblandt på sygehus, så har man sådan en gummicelle, og man har sådan en tvangstrøje og sådan. Altså, det reducerer, hvor mye galt man kan gøre. Og den fysiske vært, det er universums tvangstrøje. Det er gummicellen. Altså, vi er så primitive, at vi kan døde og dræbe og gøre bomber og sådan. Så vi har faktisk så er det en sorts tvangstrøje. Så den fysiske verden er en sorts tvangstrøje, der vi faktisk er begrænset af tid og rum. Og derfor synes det ligesom, at det er det, som begrænser mit liv. Mit liv er begrænset af tid og rum. Men det er ikke set her fra det fysiske perspektivet. Når man, det som folk, som har haft nærdødsoplevelse og kosmiske glimter, det er, at de oplever, jeg er udødelig, jeg er evig, jeg har en evig eksistens. Men det kan man ikke komme på af fysisk væg. Der kan man ikke komme på, at jeg har en evig og på et sæt tidsløs eksistens. Jeg er evig, den er der altid. Og jeg tykker, det er interessant, det der med, at Martinus faktisk siger, altså uendelig er ikke en stor storlig. Det er modsatsen til storlig. Og evighed er modsatsen til tid. Og det har også sin egen eksistens, men endnu al oplevelse er en korsning mellem de to verdener. Både er nødvendige. Men og han har skrevet livets bog, band 2 og 3, som hedder Kosmisk Kemi. Og der jonglerer han med tid og rum og evighed og det skorpet og det evige. Men altså, han siger, alt her i energiernes vært, det er skorpet. Og i virkeligheden, så er det altså en omskabelse. Livet er en evig omskabelse. Før det her budet var, der var de her atomerne jo været noget andet stans. Det har været i en træet, og det har været i Kiruna, i nogle mine der og sådan altså. Men alt i det skorpede svært, det er en evig forvandling, en evig omskabelse. Og det er også nødvendigt i livet. Men det findes også noget i livet, som ikke er en evig omskabelse. Og han kalder det jo som oftest jorget. Vi har en centrum. Det er den virkelige tyngdpunkten. Det er den virkelige aksel, der alting rører sig om. Ja.
Nej, jag lade verkligen till att när fysikläraren kom fram, ja. Så när du pratar om tiden, då gjorde du tiden som klocka, va?
Ja.
Spiralen. Men när du pratar om Martinus så gör du spiralen åt den andra hållet.
Ja.
Hela hållet.
Nej, så är det när jag har transefrågestund, så vet jag inte vad jag gör. Det var omedvetet.
Jaha,
jag ingen aning.
Men man blir ju spiral som går åt alltså motsatt klockan.
Ja.
Utvecklingen.
Ja. Nej, det har ingen betydelse. Men jag vill gärna introducera ett begrepp som jag skulle vilja kalla den kosmiske dialekt. Den kosmiske dialekt. I Sverige finns det olika dialekter. Der findes en mye svår dialekt, skånska. Men det er jo lite formildrende, at den ligger tættere på det danske. Der findes olika dialekter, men i princip så prater de svenska allihopa. Nu kunne man forestille sig, at der findes olika værtsfrelsere, værtslærere. Martinus, han kom ned på det her klotet. Men der findes andre klot i universum, som er på vores udviklingssteg. De kommer også få værtslærere. Jamen, hør ser en sådan værtslærers andlige vetenskab ud? Hør ser disse symboler ud? Hvilke ord bliver det forklaret med? Jo, det er klart, at evighed og uendelighed er det samme, uanset hvilken planet man er hamnet på. Rørelse og stillhed er det samme. Polprincip er det samme. Principperne er det samme. Men de der olika værtslærerne, de anpasser sig jo. Den der klotes kultur og sætter der vare på. Og det var en en man som heter Walter Christiansen, som höll ett föredrag på Martinus födelsedag. Och så höll han en tal till ära för Martinus, och han har kallat det för den kosmiska dialekt. Och gick lite in på, att det är klart att Martinus har ju skrivit lite i fjärde band av livets bok som syftar till andra världskriget, för där var det krig på klotet när han skrev det. Så syftar man, att det inte så mycket, men ibland så syftar han ju till lokala geografiska förhållanden på det här klotet. Så kan man ju säga, jamen så har han ju en kosmisk dialekt. Men polprincipet, livsenhetsprincipet, spiralprincipet, principerna är de samma. Men detaljerna kan vara olika. Och då menar jag, det är ju verkligen en detalj eller en dialektfråga. Om spiralen ser det hållet eller det hållet. Det spelar ingen roll, det har ingen betydelse. Så det vil jeg kalde et dialektspørg, men det er endå interessant at forestille sig. Jeg skulle gerne ville vite, hur symbolerne ser ud på andre planet, der de får undervisning. For de er egentlig ligesom Martinus. De er præglet der. Han har haft sin opvækst på det her klotet. Den er præglet lidt af danske forhold. Eller den her, her har vi udpræglet sommer og vinter. Det kan også være andre planeter. Det er ikke stor skillnad på sommer og vinter. Du har det kanskje forklaret på et andet sæt. Martinus forklarer ofte med sommer og vinter i sine symboler. Så for min del, så spiller det absolut ingen rolle, om det går det ene holdet eller det andre holdet. Men altså, som kemilærer og sådan, så findes der jo visse stoffer, som er optisk aktive. De har samme smeltpunkt, de har samme vægter, de er bare en spiegelbild af hverandre. Men det kan afsløres ved visse, i visse situationer. Da har det en skillnad, når man skikker polariseret lys igennem og sådan på det fysiske planet, spiller det jo blandt om det er højre vriden eller venstre vriden. Det spiller jo mye stor rolle i biokemien. Då måste de ha det precis. Då ska det vara en höger skruv eller en vänster skruv. Alltså. Där spelar det i detaljernas värld. Då är det ju helt avgörande om det är en höger skruv eller en vänster skruv. För annars så passar skruven inte. Och så går biokemin inte. Men när vi talar ett symbolspråk, då är det utan betydelse. Nej, det finns tillräckligt med tid. Men det kan være, at I vil ud i solen eller sådan. Flere frågor? Nu så takker jeg for mig. Tak for interesset.